välkommen till CVE-podden. Det du kommer att lyssna på nu är en inspelning av ett panelsamtal som hölls under Almedalsveckan 2023. Extremiströrelser inkluderar ofta en strävan att bibehålla mäns makt över kvinnor i sina ideologier. Allt oftare uppmärksammas även att hat mot kvinnor i sig kan radikalisera vissa aktörer och få dem att ta till våld. Vilka kopplingar finns mellan ideologiskt motiverade brott och våld mot kvinnor? I en rapport beställd av Center mot våldsbejakande extremism och Jämställdhetsmyndigheten slår forskaren Lukas Gottsén fast att våldsbejakande extremister ofta betonar ett våldsamt maskulinitetsuttryck. Han introducerar begreppet våldsbejakande misogyni för att beskriva aktörer som drivs av hat och en vilja att begå våldshandlingar mot kvinnor. Samtidigt ser barnrättsorganisationen ECPAT att övergreppsmaterial på nätet allt oftare sprids med hat mot flickor och kvinnor som motiv, ibland med närmast ideologiska övertoner. Hur ska förhållandet mellan hat och brott mot kvinnor och flickor, våldsamma mansbilder och våldsbejakande extremistiska ideologier förstås? Vilka lärdomar kan utbytas mellan det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och våldspreventiva metoder med en genusförändrande ansats? Det får vi höra mer om i detta samtal mellan Jonas Trolle, Center mot våldsbejakande extremism, Mikael Törn, Jämställdhetsmyndigheten, Sari Rumpeti, Center mot våldsbejakande extremism och som moderator Maria von Bredow vid Brottsförebyggande rådet.
Hjärtligt välkomna. Vi ska som sagt var prata om hat mot kvinnor och våldsbejakande extremism. Och det är väldigt många kvinnor i publiken och väldigt många män i panelen. Undrar vad det säger för något om det här. Jag var tvungen att bara säga det. Men jag heter Maria von Bredow och är moderator. Men den viktiga panelen består ju av Sari Rumpeti som är senior rådgivare hos oss på CVE. Och så har vi Jonas Karlsson som är utredare på ECPAT. Och en till Jonas. Mm. Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Och så har vi Mikael Törn från Jämställdhetsmyndigheten. Och du är enhetschef. Och jag tänker att vi kastar oss in på direkten i det här spännande ämnet. Men jag vill ändå berätta om en jätteliten anekdot. För att även om jag sen inte personligen har varit med och tagit fram den här rapporten till slut så himla mycket, så är det ändå mycket. Som min bebis lite kan man säga, för vi satt för 3 år sedan kanske eller något sånt där, då sa vi måste göra någonting på det här. Och nu är den här, även om jag kan inte ta på mig så mycket mer än att jag kom på den där bebisen från början. Men någonting i alla fall. Men nu ska vi grotta ner oss i det här ämnet i alla fall. Jonas, Trolle då och inte Karlsson. Kan du redogöra lite om hur synen på mäns och kvinnors roll ser ut i de olika våldsbejakande miljöerna. Mm. Titta lite så här på.
Ja, till att börja med så är det ju så att majoriteten och de som hörs och syns mest i de här miljöerna, det är ju män. Och kvinnorna, de finns ju med. De kan ju vara medlemmar och de kan också supportera utifrån att de lever med de här männen i de här miljöerna. De här miljöerna generellt sett är ju, det är ju, de hyllar ju en slags, en typ av maskulinitet som är djupt problematisk. Och de har ju också, och det är något som många gånger förenar flera av de här olika miljöerna, att det finns en bild och en idé om ganska traditionella, gamla könsroller där mannen har då den självklara försteget och där kvinnan ska underordna sig och också i vissa förekommande fall vara den som reproducerar gruppen för framtida generationer. Och det där är ganska tydligt och det är rätt mycket på det här området faktiskt utifrån de olika extremistmiljöerna som förenar på ett sätt som de själva nog inte är så särskilt intresserade av att bli jämförda. Men det finns mer likheter än skillnader. Och det vill jag påstå är över hela det där fältet. Så att det är väl lite bakgrunden kring den våldsbejakande extremismen.
Jag tänker Jonas, de tre miljöerna, vi säger de tre miljöerna, vad är det vi pratar om?
Vi pratar om vänsterextrem miljö, vi pratar om den högerextrema miljön och vi pratar om den islamistiska, jihadistiska miljön som är de tre huvudmiljöerna inom den våldsbejakande extremismen. Men i det här så finns det ju också andra grupperingar som på olika sätt har intressen och också det finns utskott i extremismen som kan ha en grund i en politisk eller religiös ideologi, men har lite andra uttrycksformer. Så att det är ett bredare fält idag än vad det var kanske tidigare.
Mm. Kan man se några så här uppenbara skillnader då mellan de här tre grupperna? Är det någonting där som... Det ska, Sari kommer att utveckla det lite.
Det är större likheter några... mellan den högerextrema och den islamistiska miljön när det gäller synen på kvinnor än i den vänsterextrema. Men den vänsterextrema är absolut inte, så att säga, bortkopplad i det här. Det är den inte.
Tack, Sari. Jag tänker att vi går över till den frågan om den här rapporten då. För den här rapporten, den heter ju som Marco redan berättat, män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Och där myntas ju ett begrepp som är våldsbejakande misogyni, som beskriver våldsbejakande online-miljöer och andra miljöer som bygger liksom på hat och hot och våld mot kvinnor. Kan du utveckla den frågan lite?
Ja, det kan jag göra. Men jag tänkte att jag först vill nämna lite anledningen till att vi tog fram den här. Och att vi gjorde det tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten. Det var just att vi såg att det finns väldigt lite forskning som tittar på kopplingen maskulinitet, våldsbejakande extremism. Och som Jonas sa så är ju majoriteten av de som befinner sig i de här miljöerna är män. Men ändå så har man inte tittat särskilt mycket på vad har betydelsen av att det är män som är aktiva i den här miljön. Och göra, vad har det för betydelse för radikalisering och våldsbejakande extremism? Så då beställde vi CV och Jämställdhetsmyndigheten den här rapporten. Och det är Lukas Gottsén som är forskare i barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet som har tagit fram den. Och han har tittat på forskning mellan år 2000 och 2022. Och Jonas var inne på hur det skiljer sig i miljöerna. Det man kan säga är att det finns ju stora likheter i vad man säger, den traditionella synen på könen, både inom våldsbejakande extremism och eller inom högerextremism och inom islamistisk extremism. Det skiljer sig lite i den vänsterextrema. Det finns absolut sådana inslag där också, men den vänsterextrema miljön står ju uttalat för feminism och jämställdhet, så att där finns det en skillnad. Men det finns ändå liksom praktiker som handlar om att kvinnor har en annan roll, men ändå på något sätt manifesterar sig genom att vara våldsamma. Så där finns ändå liksom det draget också. Men om vi då pratar om det här som Lukas Gottsén, han har myntat en ny kategori som är våldsbejakande misogyni. Och man kan väl säga att det här, misogyni och antifeminism finns i de här miljöerna. Men det han ser utifrån den här forskningen eller genomgången, att det också finns miljöer där antifeminism och hat mot kvinnor liksom är den primära drivande kraften i sig i våldsbejakande extremism och in i radikalisering. Och det här finns då framförallt i den så kallade manosfären som definieras som ett löst sammansatt nätverk av mansaktivister. Och till en början så handlade det väldigt mycket om i manosfären att hur gör man sig attraktiv för kvinnor och hur liksom raggningstips och sånt där. Men manosfären är ju också liksom djupt antifeministisk och emot jämställdhet och tycker att jämställdhet har gått för långt. Sen är inte manosfären i sig våldsbejakande i alla sammanhang, men det finns delar inom manosfären som är det. Och det är framförallt det som vi benämner incels. Involuntary celibacy, alltså ofrivilligt celibat. Och då är det också från början ett forum där både män och kvinnor deltog. Det var i mitten på 90-talet i USA där man möttes män och kvinnor för att få stöd av varandra i hur man kan träffa en partner. Och sen har incelrörelsen i sig utvecklats till att det också finns forum där man faktiskt... vill vara våldsamma mot kvinnor och legitimera våld. Och då finns det forum där det är män som ingår och som har en väldigt speciell syn på män och på världen, där man ser att, ja, men att de här männen då i det här sammanhanget är så fula så att man inte får tillgång till kvinnor och kvinnors sexualitet. Och att man är alltså genetiskt inte fördelaktig. Och det, i det här så finns det då men uppmaningar till våld mot kvinnor och även dödligt våld.
Jag tänker, Sari, vi kommer tillbaka till frågan, tänker jag, om den direkta kopplingen då till de våldsbejakande miljöerna, kanske lite, eller hur vi ser den kopplingen. Men jag vill ändå låta Mikael Törn, jag tänker, du är den andra delen av den här samverkan. Om du vill berätta lite om samarbete eller liksom den här, hur, precis där som Sari nämnde om att det är två myndigheter ändå som har tagit fram det här tillsammans med. Och jag har lite kommentera på det som Sari och Jonas redan har sagt.
Mm. Jag ska börja med att tacka också Jonas och Sari och medarbetare för ett jättebra samarbete kring det här området. Precis som nämndes här så tyckte vi att det var intressant att titta på kopplingen, alltså maskulinitet och våldsbejakande extremism, eftersom det finns så lite skrivet om det överhuvudtaget och lite forskat, även om den forskningen verkar öka på senare tid i olika miljöer. Det som är anmärkningsvärt kan man tycka, precis som nämndes här, att cirka 75-90% av de som finns i våldsbejakande extremistiska miljöer är ju män. Ändå finns det liksom nästan ingen koppling och inga studier som tittar på det här. Och därför har det varit intressant att belysa den här delen. Och det som jag tyckte ändå var lite intressant eller förvånande är just det här som nämndes, att synen på kvinnor och kvinnors rättigheter, jämställdhet och feminism ser ungefär likadan ut. Delvis i de tre olika extremistiska miljöerna. Och att det finns också ett starkt kvinnohat som förenar de här, trots att de har helt olika politiska inriktningar. Och det här sätter ju spetsen, liksom synen på också maskulinitet och så. Och hur den här synen på en traditionell maskulinitet är ganska tydlig i alla de här miljöerna i stor omfattning. Och det påverkar också synen på jämställdhet, synen på feminism. Och det finns en stark antifeminist och kvinnohat i många av de här grupperna och ett starkt våldskapital också som utövas mot externa aktörer men också mot kvinnor faktiskt i ganska stor omfattning. Det tycker jag den här forskningsstudien också, som vi ska tacka Lukas Gottsén, professor då, som har gjort den här. Det är en första start på att titta och belysa det här som jag tror behöver beforskas i ännu större omfattning. Så.
Tänkte ingen panel utan att barnperspektivet måste beaktas. Så Jonas Karlsson, du arbetar ju på ECPAT och ni har precis nu, det är ganska nyligen ändå, så har ni kommit med en rapport om så kallade expose-konton. Du ska få berätta lite mer vad det är för någonting. Ni har ju lyft då att det är så starkt det här kvinnohatet i de här forumen då på nätet och att det nästan är ideologiskt. Ni är liksom, det är närmast ideologiskt motiverat. Och kan du berätta lite snabbt om vad expose-konton är och lite om er rapport och era resultat?
Ja, det expose-konton är i sig konton på sociala medier, ofta de stora plattformarna, men även Dropbox och liknande fildelningstjänster där man delar känsligt material, väldigt mycket sexuellt material, nakenbilder, filmer där någon onanerar och så vidare, ofta andra barn. Sen lägger man upp de här på kontorna, ofta väldigt lokalt, skolor, kommuner. Man doxar de som hängs ut, framförallt flickor och kvinnor. Alltså man sätter dit, vad heter den här personen? Var bor den här personen? Vilken skola går den här personen i? Vad har den för kontakter på sociala medier? Och så sprids det i barnens nätverk, vilket vi ser leder till ganska mycket sexuellt våld, ytterligare trakasserier och många som mår oerhört dåligt. Vi har i vår undersökning där de berättar om fullbordade suicid som har kommit efter det här. Att man har blivit uthängd i ens närmiljö. Så att de här såg vi. Och de här som sprids väldigt lokalt är en sak. Där deltar både flickor och pojkar i ungefär samma utsträckning i de här trakasserierna. Man kommenterar väldigt negativt. Men det finns också större där man ofta köper prenumerationstjänster. Och där är det nästan bara pojkar och unga män som deltar. Och där samlar man ihop från dussintals av de här andra expose-kontorna. Man samlar dem lokalt, man fortsätter med doxingen. Men vad som skiljer dem här, det är att kvinnohatet är så mycket mer uttryckt. Man går från att skamma till att uppmana till ytterligare trakasserier, förföljelse. Man kan efterlysa material på enskilda individer och så vidare. Och här kommer ju någonting som känns väldigt mycket mer ideologiskt i det att här är kvinnor den huvudsakliga gruppen som man plockar fram som fiende och inte bara feminister utan kvinnor och flickor generellt sett. Och vi ser i vår undersökning också hur man talar om att kvinnor borde inte ha några rättigheter, en liten subpopulation av pojkar. De förtjänar att bli brottsutsatta mer när de har visat upp sig på det här sättet. Man plockar helt bort pojkarna, männen som sprider det här materialets ansvar. Och vi ser ju också att det blir lite kultstatus på dem på de här kontorna som lyckas få material från många flickor och kvinnor och sprider dem vidare. Och då vill man ju gärna ha med också texten som visar hur man lurade till sig det här. Hur de här flickorna kanske sa, jag vill inte skicka det här egentligen. Och de svarar, ja, men du älskar mig. Man bygger upp en romantisk far. Men hela tiden är tanken, vi sprider det här så fort jag får det. Och då är det ofta flickor i mellan 10 och 12 år. Pojkar 16-17 år. Och sen extremt kvinnofientliga kommentarer av humaniserande. Och det går liksom inte att gå emot den trenden i det här. Så man får in de här pojkarna in i de här, på de här kontorna med utlova sex. Men väldigt lite i kommentarerna handlar om sex. Det handlar om hur avhumaniserar vi och hatar på kvinnor och flickor. Vi ser i fritextsvaren finns ofta en koppling till inte minst rasistiska föreställningar. Men i de här kontorna är de mindre framträdande. Kvinnohatet mycket mer tydligt. Och inte i den här antifeministiska meningen. Utan kvinnor som kliver över det. Och det oroar oss ju väldigt mycket. Och vi vill gräva vidare i frågan. För...
Ja, du nämnde det innan att ni är på väg att gräva vidare. Men i vilken form det vet vi inte än. Det kanske kommer till nästa Almedalen då. Möjligtvis.
Ja. Förhoppningsvis eller någonting skulle jag säga.
Ja, men precis. Vi väntar på det. Spännande. Sorry, har du någon kommentar? Jag tänker att det här är ju på något vis en tidig form. Det är ju kvinnohat, men det är ju barn och unga vi pratar om. Många. Hur kan du se någon koppling här till det som rapporten säger om våldsbejakande extremism och våldsbejakande misogyni, som vi ska säga nu kanske?
Nej, men det rapporten visar, det är ju att det här ökar i det man har sett i den forskningen. Och det handlar ju om unga människor, men också vuxna. Men här ser vi ju då liksom ytterligare att det går ner i åldrarna, och vilket är, det är ju väldigt skrämmande. Mm.
Tänker en följdfråga på det. CVE har ju en stödtelefon. Mm. Nu vet jag inte, nu är den här frågan inte riktigt förberedd. Men jag tänker att är det här någonting som potentiellt också man skulle kunna ringa in till CVEs stödtelefon för att få hjälp med som yrkesverksam?
Ja, alltså vår stödtelefon handlar ju om att frågor kring våldsbejakande extremism. Men just det som du beskriver, att det också kan finnas ideologi och extremism i det här, så absolut. Det kan man göra, för att det är ofta sitter man på frågor som yrkesverksam där man inte riktigt vet vad handlar det här om. Och då kan man absolut ringa till oss och bolla det. Mm. Det är ofta sådana frågor vi får för att förstå liksom frågan lite mer.
Jättebra, och det telefonnumret finns på CVEs hemsida. Jag tänkte Jonas Trolle nu måste jag säga efternamnet. Så du har ju tidigare i ditt yrkesliv varit polis och du har utrett grova sexualbrott. Ser du några paralleller kring det som du utredde då och lagförde och det som är det vi pratar om idag?
Ja, alltså det är ju det finns ju en i den här gruppen utav män då. Jag jobbade ju med människohandelsbrott, gjorde jag ju under många år, och utredde den typen av brott. Och där är ju synen på kvinnan och kvinnan utifrån en varelse som ska ställa upp på mannens behov och vara tillgänglig i förhållande till mannens behov. Den, den, den överensstämmer ju väl med också det som finns kanske i det här våldsbejakande extremistklustret, att man har en, det finns klara likheter, och det att man sätter sig före, man tar sig en rätt och man äger en situation och man kan kontrollera en situation. Det är väldigt påtagligt det här att man vill sätta sig i kontroll och kunna styra och på det viset också dominera och få det här inflytandet. Så det finns en likhet. Men sen är det ju så också att de här förövarna i köp av sexuella tjänster, i koppleriärna och människohandelsärna, de har ju också ytterligare dimensioner i det här som definitivt då är kanske lättare att lagföra. Det handlar ju inte då enbart om ett traditionellt mönster och så vidare, utan de har ju ett brottsligt, även om det också finns i VB-miljöerna, men där kan det handla mer om våld i nära relation kanske än att man får det uttrycket i sexuellt hänseende. Så att absolut så finns det likheter.
Så misogynin kan man säga, den finns även där, men det ger sig olika uttryck helt enkelt.
Ja, precis.
Micke, jag tänker att vi ser just de här överlappen som ni beskriver allihopa, och jag tänker att det förebyggande arbetet är enormt viktigt, och det är det som CVE håller på med bland annat. Även JAMI håller på med det förebyggande arbetet på olika sätt. Och Micke, jag tänker, hur ser du att de metoder som finns för genusförändrande våldspreventivt arbete, det är ju de som ni ofta jobbar med på Jämställdhetsmyndigheten. Hur kan det liksom kopplas samman, kan man säga, med det här förebyggande arbetet mot extremism som CVE arbetar med? Och andra också såklart, kommuner och andra.
Ja, det är på flera sätt, och det lyfter ju bland annat Lukas Gottsén i sin rapport där, att det arbete som man gör för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, till exempel med genusförändrande ansatser, kan ha effekt för att motverka radikalisering och extremism också i kombination med andra insatser som redan görs till exempel. Och det här har ju Världshälsoorganisationen, WHO, tittar ju på all våldsförebyggande forskning som pågår i världen, och så har ju också konstaterat att en genusförebyggande ansats har större effekt i arbetet för att förändra maskulinitet och en destruktiv maskulinitet och normer och värderingar kopplat till kön. Vi arbetar ju tillsammans med till exempel länsstyrelserna kring en handbok som vi har tagit fram tillsammans med organisationer som heter Inget att vänta på, som är visar på olika metoder, visar på arbetssätt och en strategi för hur man långsiktigt kan arbeta våldsförebyggande. Och där har vi ju på senare tid kopplat in arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi håller på att föra in också arbetet mot prostitution och människohandel. Och jag tänker en naturlig koppling är också att hitta samverkansformer i förhållande till förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. För att kommuner som jobbar med de här frågorna kan ju inte ha massa olika aktörer och myndigheter som kommer ut i olika sammanhang. Det är svårt att ta hand om. Här finns det gemensamma nämnare, men det finns ju även skillnader. Så det behövs ett samlat våldsförebyggande arbetssätt och metoder som liksom lanseras ut till kommuner och andra aktörer som jobbar i de här frågorna. Och det tror jag det arbetet vi genomför i samarbete med er kan vara en viktig komponent, och som vi kommer jobba vidare med också efter den rapporten har lämnats, som jag tror kan vara framgångsrik på sikt. Sen måste man ju beforska och följa upp det också, vilka effekter det får.
Kan man se att det finns några specifika, om man tänker då på det förebyggande och en kommun om man jobbar med det här, finns det några saker som man kan säga är viktiga för kommunen att ta med sig? Du kan ju utgå från det våldspreventiva, men jag tänker att det är det som vi kan koppla sen till.
Det viktiga är ju för det första att man prioriterar det våldsförebyggande arbetet bland chefer och politiker, så man ger resurser för att kunna jobba med det långsiktigt. Att man tittar på hur det ser ut just i sin egna kommun, och att man inte jobbar till exempel i stuprör. Att man använder sig av metoder som är evidensbaserade, och att man jobbar långsiktigt över tid i samverkan mellan olika aktörer inom kommunen och externa aktörer utanför kommunen och organisationer till exempel.
Ja, och organisationer kan vi ju ibland glömma bort. Jag tänker Jonas Karlsson nu då. Hur tänker du att spelar civilsamhället för roll i det här förebyggande arbetet? Vad tänker du kring den frågan?
Ja, men jag tänker vi har en oerhört viktig roll, olika civilsamhällsorganisationer. Vi behöver ju stöd i det, skulle jag säga. Jag tog kontakt med Centrum för våldsbejakande extremism när vi såg det här, för att vi möter en ny grupp som vi måste försöka förstå. Och det var ju vår känsla under hösten när jag arbetade med det här materialet, var att jag hade väldigt svårt att förstå drivkrafterna i den här formen. När jag väl kom in på spåret, ja men vi måste se det som radikalisering. Då finns det helt plötsligt metoder som vi kanske inte är så vana vid att tänka på, som vi kan använda kunskap av. Men det är vi som möter väldigt många av de här, och det är vi som ser väldigt mycket när saker börjar komma upp, tänker jag. Vi är ofta ganska snabbfotade i det att vi möter i vårt fall barn och unga, vi hör av dem i vår stödlinje, vi får in material i vår hotline. Så när någonting börjar skifta så tror jag vi ofta får det tidigare än det kanske blir synligt för myndigheter. Men vi har inte verktygen idag att utan stöd kunna bemöta den här formen. Så jag tror att en samverkan är oerhört viktig. Vi kan ta stöd av varandra.
Mm. Ja, men jätteviktigt. Alla ska med. Sari, du kan ju få berätta lite om den här samverkan. Jag tänker just, vi har ju, CVE samordnar ju en mängd olika aktörer. Både civilsamhälle, lokal, nationell, kanske inte att vi samordnar internationellt, men vi har i alla fall relationer med andra aktörer internationellt. Kan inte du beskriva lite hur vi samverkar och varför det är så viktigt?
Mm. Nej, men vi har ju det uppdraget att både på nationell och regional och lokal nivå samla alla aktörer som finns i det här arbetet, som kan bidra i det här arbetet och som behöver ha kunskap och också arbeta tillsammans. Så vi har både olika nätverk, vi har olika forum, olika samtalsmötesplatser, både nationellt men sen också i det internationella deltar vi ju. Så vi har, och här så ser vi också att den här rapporten har det finns ett stort intresse för den, så vi försöker sprida den och lyfta den i alla våra forum som vi finns i. Mm.
Och om man går in på det liksom rent förebyggande arbetet, Jonas Trolle nu. Mm. Hur ser du att den kan jackas in? Det gör ni ju kanske redan idag, just det här med misogynin, att den liksom, att den här delen, den våldsbejakande misogynin, ändå går in i det vanliga förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism som centret redan håller på med. Finns det något särskilt vi behöver tänka på där?
Ja, absolut finns det det. Men jag tänkte börja vid en annan ände.
Ja, börja. Varsågod.
Nej, men just det här med samverkan och samordning. För man ska ju stoppa in saker i de där orden också. För det är väldigt lätt att bara säga att vi har en samordning för det här. Och vi gör. Men konkret så var det ju till exempel så att vi hade ju mellan 2019 och 2022 en rätt så stor grupp kvinnor och barn som hade suttit i fångläger i Syrien. Och de hade ju åkt dit i akt och mening, mammorna då, tillsammans med sina män. De här var ju inte alltid drivna av att göra det helt själva, utan det fanns ju ett inflytande från någon annan. Men det var också en hel del av dem som hade en egen övertygelse och också har deltagit på olika sätt som man absolut kan bli lagförd för. Det vill jag poängtera. Men grejen är den, i den här gruppen då, att jobba samlat myndigheter emellan och också ha ett långsiktigt förebyggande, då är det då en tanke som vi har, det är att parallellt med att det pågår en juridisk utredning mot de här människorna i varierande grad, så måste man också arbeta utifrån att stärka både utifrån kön och i förhållande till hur man är i den här kontexten som är djupt bekymmersam, men också jobba tillitsskapande, alltså hur man jobbar med att man ska få en tillit till samhället och komma tillbaka till ett samhälle och också inte föra över det här på nästa generation. Och där gör ju idag socialtjänster, civilsamhällesaktörer och andra myndighetsaktörer ett jättejobb nu för att, så att säga, motverka det här. Och då använder också den kunskap vi har kring radikaliserade personer, den kunskap som vi också har kring människor som befinner sig i den här typen av miljöer, antingen som relativt passiva eller aktiva aktörer. Och den här gruppen är ju en sån grupp som där det här är oerhört viktigt. Och också eftersom de har barn och de barnen ska växa upp. Och det handlar oerhört mycket för framtiden då om att bygga en motståndskraft mot radikalisering. Och också på köpet då få med sig de här andra frågorna också som handlar om hur är vi i förhållande till varann, hur är vi i förhållande till män och kvinnor och den kontexten. Så att där tycker jag det är en väldigt konkret grej som arbetet pågår fortfarande, men det pågår ju mest nu ute i kommunerna, men där vi hade en väldigt tydlig tanke kring ett socialt, ett juridiskt, men också en idé om att stärka och bygga de här personerna utifrån de kunskaper vi har om de här miljöerna.
Men finns det något annat sånt område som, för det här är ju ett väldigt specifikt område, väldigt, och det blir specifikt. Väldigt praktiskt arbete, och det visar ju på hur den här samverkan kan bli på riktigt. Ja. Det här som alla är ute efter, hela Almedalen på något vis pratar om samverkan och hur ska vi göra det? Ja. Och det här var väl ett väldigt typiskt exempel med ett genusperspektiv också om hur CV kan liksom...
Nej, men jag tänker att den här gruppen lärde oss ju mycket om de här andra grupperna som finns. Och Jonas Karlsson här har ju varit inne på det här också, de här som, att det nästan är som en egen grupp som har radikaliserats på nätet, och ni hittar dem. Vi kan också se dem i skolmiljön, jag jobbar ju med skolsäkerhetsfrågor också lite grann. Och där kan vi också se att det är som en grupp där man liksom blir radikaliserad inom ett intresseområde och en intressesfär. Och överallt så finns också den här misogynin. Och det går liksom att använda i olika, när man liksom försöker intervenera, förebygga och jobba med de här grupperna. Och då är de här kunskaperna som vi har lite mer centralt, de är av vikt att kunna föra ut i kommuner och i civilsamhälle och andra myndigheter. Mm.
Micke, vill du kommentera på det som Jonas säger nu?
Nej, men jag instämmer i mycket av det du säger också, försöka få den här, se sambandet mellan de olika aspekterna också. Och det, jag tänker på det Jonas Karlsson också var inne på med ECPAT studier där det visar ju på vikten av att ha kunskap om misogyni och kvinnohat tidigt i syfte att förebygga pojkar och unga män som riskerar att radikaliseras i extremistiska miljöer eller hamna i situationer där de begår olika former av våld och övergrepp mot flickor och kvinnor. Så ju bättre vi blir på att samverka tidigt kring hela det fältet, så kan vi synliggöra olika former av risker och vidta åtgärder i tidigt skede för att förhindra att det blir till exempel extremistiska miljöer eller våld mot flickor och kvinnor. Så det tror jag är en jätteviktig del också, att inte bara prata samverkan och kunskap utan också omsätta det i praktisk handling i till exempel 290 kommuner och alla myndigheter. Det är en jätteviktig del. Det är ju lätt att nämna de här sakerna och sen är det svårare att omsätta det i handling. Och det menar jag att liksom politiskt ansvar man har och chefer i den lokala kommunen till exempel på myndigheten måste liksom förstå att vikten av den här kunskapen. Och att satsa på förebyggande insatser tidigt kommer att leda till mindre kostnader och mindre skador också för samhället och för enskilda individer.
Är det någonting som ni på Jämställdhetsmyndigheten ser det här, att det finns ett behov hos kommunen att veta just vad den här samverkan för att få de här sakerna att bli bättre? Är det ett behov ni kan se?
Ja, vi kan ju se, och det märkte vi i det här samarbetet vi har haft med CVE här, att vikten av att det inte kommer olika aktörer ut i olika sammanhang, utan man kan samverka och gå ut gemensamt kring till exempel den här rapporten vi gjorde. Hur kan det kroka an till det pågående våldsförebyggande arbete som bedrivs av till exempel Jämställdhetsmyndigheten i samarbete med länsstyrelserna och CVEs förebyggande arbete? Hur kan man gemensamt ge det stödet? Det är ju en jätteviktig aspekt. Det finns stora vinster att göra där som jag tror vi måste bli bättre på från myndigheternas sida också. Mm.
Jonas Trolle.
Ja, bara ett litet tillägg där. Ja, men ett inspel, det är också att trycka in det i befintliga strukturer. Mm. För överallt när man kommer ut i kommunerna så säger de så här, vi vill inte ha något nytt här och vi vill inte ha några nya grejer här, utan in med grejerna med de här glasögonen också i det som redan finns. Och då måste man lära sig hur kommunerna fungerar, och de är ju 290 och de är väldigt olika. Mm. Det har jag uppfattat.
Det är en fin utmaning. Mm. Sari, kan inte du berätta lite mer om det här? Jag stoppade ju dig lite därefter, men jag tänker just det här som vi nu har pratat om. Hur knyter det an liksom till arbetet vi gör på centret med VBE-miljön och hur vi gör det här förebyggande? Hur gör vi? Vad innehåller det här förebyggande?
Ja, nej, men det finns ju många saker att säga om det där, många delar. Men jag tänker haka på lite där det du sa, Mikael, om det praktiska arbetet och hur vi kan förstå våldsförebyggande arbete generellt. Och kanske, det finns ju olika såna här våldsförebyggande program som man jobbar med, MBP och sådär. Men också det arbetet som handlar om våld i nära relation. Hur kan man liksom sy ihop det eller sätta ihop det med kunskapen om VBE och det som är liksom antifeminism och kvinnohat i det. Hur kan man få ihop de arbetena? Alltså vi tänker ju nu i en fortsättning i samarbetet att vi ska träffa kommuner och träffa både de som jobbar mot våldsbejakande extremism och de som jobbar våldsförebyggande för att se, kan man jobba tillsammans med de här frågorna? Finns det liksom metoder? Finns det, är det möjligt? Finns det ett behov av det? Och hur ska man göra det i så fall? För att också se att våldet finns ju, alltså det är våldet finns ofta från början. Alltså hos barn upplever våld i familjer. Man upplever våld i skolmiljön. Och sen kanske man liksom själv då går in i någon slags... Det kan vara radikalisering, det kan vara annan brottslighet. Och sen som då i värsta läget liksom slutar i väldigt allvarlig brottslighet eller våldsbejakande extremism. Och vad har liksom maskuliniteten för betydelse här? Och att förstå det och se det. För det kan vi ju se att det har betydelse i våldsanvändning, mäns användning av våld. Och hur mycket handlar det om synen på sig själv som man och maskulinitet? Jag tycker att det är intressant att Gottsén lyfter det här med remaskulinisering som begrepp i rapporten. Och det handlar ju om att om man som man går in i en våldsbejakande miljö så kan det vara ett sätt att återupprätta en förlorad manlighet som man har förlorat. Kanske för att man är socialt marginaliserad eller på andra sätt utsatt eller har misslyckats i relationer, har misslyckats i manlighet, så kan att gå in i en våldsbejakande miljö och liksom att använda våld bli ett sätt att få tillbaka sitt värde som man. Och inte bara på det individuella planet utan också på det samhälleliga planet. För det här handlar om att de här männen ser ju att man som grupp har förlorat i samhället. Vi har tappat makt. Och jämställdheten har gått för långt. Och det blir också ett sätt att politiskt och på ett samhälleligt perspektiv liksom återupprätta en förlorad manlighet. Och det där jag tycker är intressant att titta på det i hela våldsfrågan där män finns.
Mm. Tack, Sari. Nu har vi forskning och myndigheter och kommuner. Och så har vi ju civilsamhälle, Jonas Karlsson. Jag tänker att... Hur ser du att det här arbetet med expose-konton och det som ni arbetar med också vanligtvis, alltså sexuella övergrepp mot barn och unga, hur kan det känna på ett våldsbejakande extremistperspektiv, det var ett långt ord, i ert arbete? Och tvärtom då, hur kan er kunskap, hur kan det delta, hur kan det liksom tillföra någonting i det här förebyggande arbetet som vi precis nu har pratat om?
Ja, som jag sa, att när jag jobbade med den här undersökningen, hösten var väldigt tung för jag hittade ingen förklaringsmodell som passade in. Sen under mellandagarna började jag läsa in mig på radikalisering, litteratur. Och kände att ja, men här kan jag börja förstå varför 13-14-åriga pojkar kan uttrycka sig så oerhört grovt, så oerhört nedsättande om flickor och kvinnor som grupp. Och även benämna sig ibland som incels, fast de då lagligt inte får sex ännu. Då är det lite tidigt att avskriva det. Och jag tänker att vi måste förstå de radikaliseringsprocesser vi ser brett för att förstå var hamnar de här pojkarna, hur går det så snabbt, hur kommer de fram till det här? Och det är ju där vi kan lägga in meningsfulla, tänker jag, motåtgärder. Det går liksom inte att prata om jämställdhet på ett brett plan i sånt här. Utan vi måste förstå att de har gått så mycket längre i den här hatet. Så det är inte det handlar om. Vi måste bryta mer en världsbild där kvinnor och flickor är den huvudsakliga fiendebilden. Och där kränkningen, våldet, upprepad brottslighet mot flickor och kvinnor har ett egenvärde i sig för att bekämpa någonting man har förlorat. Och jag tänker just den, liksom, som man har pratat om här, den här ganska nostalgiska bilden över en försvunnen guldålder som sannolikt aldrig har funnits. Vad har den för värde för de här? Vad är det de vill återupprätta? Vad är det de har? Så att gräva, försöka förstå vad lockar in dem. Vad får de att bli kvar? Vilka blir kvar? Där tänker jag att det finns en jättestor kunskap inom den våldsbejakande extremistforskningen och på CVE. Som, ja, det är väl vår förhoppning att det kan föra oss vidare och vår förståelse och våra undersökningar av det här, och vårt stöd till den här gruppen vidare.
Och att er kunskap också kan tillföra någonting i myndigheternas arbete och ute i kommunerna. Jag tänker, jag var på barnrättsdagarna tidigare i våras och där satt ju väldigt mycket kommunfolk och då presenterade också ECPAT den här rapporten. Och det var, blev mycket prat i korridoren efter det och jag tänker att det är ju någonting som slår an hos oss allihopa när det är så unga pojkar. Och jag tänker bara, vill du säga något om det, Jonas, eller?
Ja, vi hoppas ju som sagt att vi ska titta på pojkarna. Nu såg vi framförallt vad upplever brottsoffren, men i kommande studier vill vi också försöka förstå vad det är som driver pojkarna så vi kan lägga in stödet inte bara mot de som faller och blir brottsoffer för dem utan även för de här som utsätts för någon form av radikalisering.
Just det. Och det rimmar ju lite också i, med den nya kommunernas nya uttagade också ansvar att arbeta med våldsutövare ända ner från 15 års ålder, vilket ju också är viktigt i den här frågan. Jag tänkte koppla mycket, jag tänker att våld i ungas parrelationer är ju, vi har här barnen när de är väldigt unga och sen har vi den här våldsbejakande misogynin och vi har ju liksom en ungdomstid där man ofta tar sina första stapplande steg i de här parrelationerna och där ser vi också en hel del våld som är lite likt det som Jonas Karlsson pratar om. Är det något du kan nämna där om hur Jämställdhetsmyndigheten arbetar?
Vi har ju ett jättestort uppdrag som rör just våld i ungas parrelationer. Så det har kommit en forskningsrapport från professor Carolina Överlien och lektor Sibyl Korkmaz här i maj i år. Och vi gör också en studie tillsammans med KI om dödligt våld i ungas parrelationer som kommer att komma här senare i höst. Och vi ser att det här är kanske det området där framförallt den mest utsatta våldsgruppen finns ju där. Unga kvinnor och flickor och det har gjorts förhållandevis lite ska jag säga i det området. Inom hela fältet om vi pratar om både det gäller att ge stöd och skydd och synliggöra våldet som förekommer men också att upptäcka våldsutsatthet och vidta åtgärder mot förövare så, som finns i den här kontexten. Nu pågår ett sånt arbete och där tror jag man måste väga in också kopplingen till exempel gängkriminalitet. Där finns det pojkar som man lägger mycket fokus på när de skjuter och dödar andra, ofta pojkar men även andra personer drabbas ju. I de relationerna finns det oftast flickor och kvinnor som utsätts för olika former av våld. Och det handlar ju också om att synliggöra kopplingen till radikalisering, kvinnohat som jag nämnde tidigare. Det kan ju vara en ingång där man tidigare måste agera från kanske samhällets sida när man märker att framförallt unga pojkar har en negativ syn kring kanske jämställdhet, kvinnor och flickors rättigheter och kanske ett kvinnohat. Många av de här personerna som sen dyker upp i våldsbejakande extremism men i gängkriminalitet och annat har ju många gånger varit utsatta för våld i nära relationer. Ofta från pappa men även från mamman. Flertalet av dem har ju också varit kända av en eller flera myndigheter. Och det betyder ju att samhället i någon mån misslyckas med att synliggöra våldet som förekommer tidigare. Och där tror jag finns jättemycket vi behöver göra för att i tidigt skede komma in från samhällets sida i samarbete med organisationer och så. För att vidta åtgärder till större skydd skulle kunna förhindra att vi hamnar i andra och större problem. Som till exempel våldsbejakande extremism, gängkriminalitet, senare våld mot kvinnor och flickor.
Och det där ramade ju in väldigt mycket hur viktig den här övergripande våldspreventionen är för alla våra områden. Du fick med både gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, det som är mäns våld mot kvinnor, ungas parrelationer, våld mot barn. Ja, det hela nästan. Ja,
jag kan säga en sak till som jag inte nämnde men som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck.
Heder, sa du också. Ja.
Att det är viktigt också att se att det finns en stark koppling som har påtalats i olika rapporter från bland annat Försvarshögskolan och jag gjorde själv en granskning tidigare om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs kommun, Amanda-kommissionen som var en rapport som lämnades för några år sedan. Och där såg vi också jättetydligt att det är bland samma familjer där till exempel en ung flicka kan giftas bort. En ung son kan hamna i till exempel gängkriminalitet eller extremism och resa till exempel som det var aktuellt då till Syrien. Så. Då behövs ju insatser samlat för att nå de olika delarna som finns och det finns ju en stark koppling mellan hedersrelaterat våld och förtryck och kopplingen till både gängkriminalitet och delar av våldsbejakande extremism. Så det handlar ju om att samarbeta från de olika aktörerna som arbetar här, brottsförebyggande, våldsförebyggande, CVE, socialtjänst, polisen så i ett tidigt skede. för att både upptäcka, synliggöra och vidta adekvata åtgärder i tid.
Vi ska strax låta publiken komma in med frågor, men jag tänker att i ett tidigare seminarium här idag om psykisk ohälsa så pratade vi också lite om gruppen ensamagerande. Den har vi ju inte riktigt kommit in på nu, men det är ju också en ytterligare, tänker jag. Är det något som Sari eller Jonas Trolle vill säga något om? För här har vi ju en annan grupp som kanske inte tillhör de här familjerna alla gånger som Micke pratar om nu. Det kan de ju göra, men...
Ja. Nej, men det är ju definitivt på det sättet att ofta när vi pratar om den typen av personer så har ju de ett ganska uttalat kvinnohat. Och de har ju kopplingar, vi har pratat om incelrörelsen här tidigare och så vidare, men det behöver de inte ha alltid. Men det finns en ganska uttalad sån, och de är också har också tankegods till det här återgången till något traditionellt samhälle eller något samhälle som de menar har funnits men som är under attack eller helt har försvunnit. Så det finns ju mycket i det. Och jag tänker också att de ensamagerande många gånger, de vill ju göra världen mer svart och vit och mer lättförklarlig för sig själva. Och då har man också enkla lösningar på det. Det är kvinnornas fel, det är invandrarnas fel, det är en viss grupp, det kan vara antisemitism, det kan vara allt möjligt, man hittar olika förklaringsmodeller. Det här är orsaken till min misär och mitt elände. Min upplevda eller verkliga misär och elände. Och det är tydligt. Det är jättetydligt. Mm.
Ja, Micke.
Jag kan bara säga en sak till som komplement till det du sa, Jonas, också, som Lukas lyfter i rapporten också, som handlar delvis om det som har nämnts här om incelrörelsen och manosfären, men också om ensamagerande. Det finns ju studier i USA som tittar på massskjutningar, och det är ju vanligt förekommande att de som genomför massskjutningar också har en historia av begått våld, alltså mäns våld mot kvinnor i upprepade fall mot tidigare eller nuvarande partner också i sin historia.
Men hörni, för att vi ska få lite tid, jag tänker att ni ska få avsluta med något snärtigt budskap eller det viktigaste som ni vill att publiken ska ta med. Nu sa du får börja. Lite kort bara.
Jag tänker det här som jag var inne på, att se allt våld och koppla till när det är män som utför det här, att förstå maskulinitetsrollen i det och att de här frågorna hänger ihop från att ha varit utsatt som barn i familjen till att kanske gå in i en kriminalitet eller våldsbejakande extremism och ha med det.
Mm. Tack, Jonas.
Ja, då kan jag väl säga, bryta lite mot det här att de här kontorna vi ser in, det, där deltar ju tusentals pojkar och unga män. Och det finns en dansk studie som visar att de begår aktiva brott mot kvinnor, bör vi komma ihåg, inte har de här indikatorerna för problem. För andra, de är väl anpassade, de har skola eller jobb, de har vänner, de har partners ofta nog. Men någonstans går de ut och begår hatbrott mot kvinnor på nätet, parallellt med det. Och det måste vi förstå.
Jätteviktig poäng det också, Jonas.
Nej, men det är ju inte så lätt. Det är ju helt klart på det sättet. Det här är ju otroligt komplext och vi pratade om det tidigare, jag har varit med i flera paneler och seminarier här på förmiddagen, just det här med att vi vill ju ha en förklaringsmodell som gäller för alla. Vi vill gärna få in i det arbete som jag jobbar med förebyggande frågor, så vill man ju att de man så att säga jobbar för att förebygga eller jobba mot i någon mening, de ska vara organiserade och se ut ungefär likadant som vi väljer att göra. Men så är det ju inte, utan om vi ska nå någonstans i de frågorna också som du, Mikael, radade upp här tidigare kring, inte bara då handlar om den här VBE-miljön utan Haider gäng, ja, då ställer det jättehöga krav på att fler måste göra mer. Och mitt strå till stacken som chef för den här verksamheten, det är att hela tiden involvera fler på temat att fler kan göra mer och att också göra det konkret. Och jag beskrev ju tidigare här en sån vad ska jag säga?
Insats,
ja, precis. Ja. En sån insats. Och det är jätteviktigt. För att vi är fan skyldiga det till skattebetalarna. Vi måste göra det. Vi måste samordna oss och vi måste lära oss. För att det har ni faktiskt rätt att få ut av oss som företräder myndighetssfären. Så. Och vi kan inte bara säga att det är sekretess och hit och dit, utan då får vi lära oss sekretesslagstiftningen också.
Hit och dit det också.
Ja, precis. Det vill jag alltid säga. För det är det värsta.
Micke, du får avsluta så släpper vi in publiken.
Ja, men det har ju nämnts massa saker om vikten av våldsförebyggande och brottsförebyggande arbete och samverkan konkret mellan olika myndigheter och organisationer. Att man har kunskap kring de här frågorna och våldet och dess konsekvenser. Men ett par saker jag tänker förutom det är det som du nämnde inledningsvis, det är väldigt få män som är här generellt. Och att man inte har fokuserat på den här forskningen är ju anmärkningsvärt när det är så stor andel män som begår de här brotten i våldsbejakande extremistiska miljöer. Så jag tror ett budskap är att man får mer män att engagera sig och involvera sig i ett jämställt samhälle fritt från våld. För det vet ju ni som är här att jämställt samhälle leder ju till ett bättre samhälle och ofta mindre våld också. Så det tror jag liksom är politiskt är en viktig aspekt så, som man måste jobba med. Men jag tror också att män och pojkars engagemang, man måste liksom nå pojkar i tidigare skede, och det tror jag vi från samhällets sida har varit dåliga faktiskt också. På att synliggöra pojkars utsatthet men också det behov av hjälp och stöd de kan ha på olika sätt. Och arbeta för ett jämställt samhälle över hela linjen så, förebyggande.
Ja, gud vad det kom upp frågor här nu. Jag tror du var först faktiskt.
Jättespännande. Jag har ju varit på många seminarier som handlar om jämställdhet och feminism. Och då har det enbart varit kvinnor i publiken. Nu har vi tre män i panelen. Kanske ni har varit på möten där det enbart är män och lyft upp de här frågorna. Hur gör man det? För så fort det kommer in kvinnor så är det inte enbart män. Så att jag vet inte riktigt hur ni pratar med varandra om de här frågorna. Med anledning av det som Mikael sa det sista, att det här måste ju män och killar prata med varandra om. Hur låter det då?
det var en jättebra fråga, Carina. Ja. Ska jag säga någonting hur det låter?
Ja.
Ibland ingenting. Det tror jag är en del av problemet. Men vi håller på med en inventering nu för att titta på goda exempel där män involveras och engagerar sig. Inom privatlivet, alltså näringslivet, fackföreningsrörelsen, idrottsrörelsen, för att lyfta goda exempel där män involveras i ett arbete mot våld och för jämställdhet. Så jag kommer kunna svara lite mer om på det till hösten när vi kommer att släppa den undersökningsrapporten. Då kommer ni ha exempel på olika delar av när män pratar med varandra och vad det kan leda till.
Bra pitch! Ja. Och så var det så längst bort här.
Ja, jag heter Martina Lindberg och kommer från polisen och jobbar som verksamhetsutvecklare för polisens arbete mot hatbrott bland annat. Men jag tänkte på det här som misogyni som ett liksom element av hat mot den liberala demokratin lite. Det är temat lite tycker jag på era, de här seminarierna idag. Och jag tänker så här att det är någonstans kretsar kring det här. Vad är en mans värde idag? Finns det en positiv maskulinitet? Och jag upplever ju att det finns ett motstånd att prata om de här frågorna idag gentemot för några år sedan. Kan ni reflektera lite kring detta och vad ser ni framåt?
Sari, vill Sari säga något?
Jag kan börja. Så kan man kanske tänka att det i det här finns en antifeminism mot jämställdhet och att det har gått för långt och så. Att det finns inte bara liksom i det här utan det kanske finns sådana tongångar i samhället. Och jag tänker att det är när man jobbar våldsförebyggande eller jobbar med liksom maskulinitetsnormer också är viktigt att inte bara tänka så här att ja, men här har vi en mall som män passar in i. Utan att man också behöver sätta det liksom i olika sammanhang. Att män lever under olika livsomständigheter, förutsättningar. Och att liksom föra samtalet utifrån det också. För jag tror att det kan bli att man kanske inte känner igen sig eller att det blir för, liksom för strängt också. Så att för att få igång det här samtalet så tror jag vi måste tillåta oss att tänka att verkligheten för män ser olika ut beroende på liksom hur man lever. Och det måste man kunna prata om och fortsätta att prata om det. Och prata om jämställdhet och hat mot kvinnor. För om man känner att man inte kan göra det eller vågar göra det, då är inte det en bra utveckling.
Jonas Karlsson, du ville...
Ja, jag tänkte väl lägga till att vi i vår stödlinje för barn och unga, där har vi nästan 40% pojkar som hör av sig. Vilket ju är en extremt hög siffra för en stödlinje. Och där skulle jag säga att de formerar ju och brottas med den här frågan. Väldigt många pojkar, väldigt många av dem är förebyggande och väldigt många av dem handlar just om, men hur blir jag en god man då? Så att det löper ju parallellt med det vi diskuterar nu. Att det finns också en hunger efter det där pojkarna söker.
Mm. Och istället då för att titta på hur Andrew Tate gör, så vore det ju fint om det fanns lite bra andra förebilder. Då var det du i lila där och sen var det här bak.
Ja, Maria heter jag. Och jag bara undrar, alltså, vi har ju redan i Sverige välutbyggd mödravård och barnavårdscentraler. Hur mycket arbetar man med det, med utbildning utav mammor? Alla mammor kan ju inte vara jättedåliga som inte ens kan länska sina söner. Utan, alltså, vi har ju en lag som säger att man inte får slå vett och kärlek i sina barn. Det ska ju varenda mamma veta.
Tänker
om.
Du nu kring exempelvis uppfostringsvåld? Eller tänker du, ja, inte just våldsbejakande extremism på BBC? Nej. Har vi inte jobbat så mycket med. Men det
är ju, extremismen kommer ju senare i livet.
Absolut, absolut.
Mm. Men jag menar att man ändå utnyttjar den kunskap som redan finns inom sjuk- och hälsovården, folkhälsovården faktiskt.
Mm. Absolut. Micke, det är en fråga för dig kanske det här med...
Det finns ju flera exempel på när man jobbar förebyggande genom att just göra hembesök till föräldrar som har fått barn. Precis. Just, det är ett sätt att träffa alla, både papper och mammor. Det finns bland annat i Rinkeby och Göteborg, olika stadsdelar där man har provat som en tidig insats just för att synliggöra både eventuellt behov av stöd men eventuellt också problem som man kan se tidigt. Så det pågår ju en del arbete där, men det kan säkert göras mer.
Mm. Nu ska vi se, längst bak där var det.
Jo, jag undrar, om man ska kartlägga då i en kommun, hur läget ser ut där. Hur ska man gå tillväga då? Liksom, finns det några verktyg eller hur ska man börja?
Sari eller Jonas, vem vill ta det?
Ja, nej men, dels så kan man ta hjälp av CVE för att titta på just hur det ser ut i er kommun och sådär och hur man fångar upp den här frågan. Sen så tänker jag också på den rapporten. Jag tittar på dig, Mikael, den som Brå och Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram kring våld och genus. Och där, den som du pratar om att man kanske också ska lägga till ytterligare liksom, problematik eller faktorer eller så, som ett verktyg för att din kartläggning.
Ja, det finns en rapport som har kommit ganska nyligen som ett samarbete mellan Brå och Jämställdhetsmyndigheten, hur man kan kartlägga både för det brottsförebyggande arbetet men också kring våld i nära relationer.
Och människohandel.
Ja, och människohandel också ingår där. Så den kan man titta på. Och sen finns det i den här handboken jag nämnde, Inget att vänta på, finns det. Det är ett strategiskt långsiktigt arbete för att kunna ha ett våldsförebyggande arbete i en kommun. Det börjar med att man ska se över sin egen situation i sin kommun. Så den kan man kika på också.
Tre våldstyper heter den, va? Metodbok från Brå och Jämi. Nu var det...
Ja, jag hade två frågor. För det första undrar jag om det här med mer våldsbejakande misogyni och sånt kan kopplas till liksom internet, att det har uppstått någon form av subkultur, att det kan bidra. Och sen undrar jag också om ni förväntar er liksom att den här antifeminismen kommer bli en större norm i samhället, både liksom bland kanske unga pojkar och på mer individuell nivå, men också i det partipolitiska.
Och den sista frågan var stor och bred. Ska vi börja med den första kanske då?
Ja, men alltså, nätet har ju en stor påverkan och inflytande. Och det är ju också på det sättet att problemet med nätet, som är så fantastiskt på många sätt, är ju att i de här frågorna saknar motbudskap. Du får bara bekräfta din egen världsbild hela tiden. Och det är ju ett jättedilemma och hur man intervenerar där utifrån liksom, andra perspektiv. Huruvida det här är liksom en del i, ja, alltså så antifeminismen, det är ju en del av både de mer kända våldsbejakande miljöerna, men det är också en miljö i sig. Vi har pratat incel, vi har pratat om andra typer av fenomen, så att det både och, kommer det öka? Nej, men vi jobbar ju allt vi kan för att det inte ska göra. Så att om jag säger så här att jag tror precis tvärtom, då skulle jag ju egentligen säga emot mig själv. Vi jobbar och gör så gott vi kan, många tillsammans, och jag är övertygad om att vi inte får en ökning.
Är någon mer i panelen som vill kommentera, Jonas?
Jag kan väl lägga till att vad vi ser i vår hotline är ju att vi får ju fler anmälningar med övergreppsmaterial som ingår i de här miljöerna över tid. Det har ökat där.
Ja,
jag tror bara kunskapen behöver öka hos de aktörerna, till exempel skola, socialtjänst, om det digitala, till exempel våldet som försiggår och vad som händer på nätet. Jag tror att kunskapen generellt sett är väldigt, väldigt låg.
Nu får vi inte sluta på det här väldigt deppiga sättet, utan vi har ju ändå hört under den här timmen om väldigt mycket förebyggande, väldigt mycket samverkan på riktigt, och det finns metodhandböcker, det finns bra rapporter som är på gång från civilsamhället och från myndigheterna, så att vi ska ju ändå känna hopp att det är klart att det blir bättre. Vi ska alla liksom gemensamt se till att det blir bättre, helt enkelt. Så stort tack till panelen, stort tack till publiken.